Morgon. Mår ni bra? Och hur mår du, undrar du kanske? För det har ju varit viss fokus på mitt hälsoläge. Och idag mår jag faktiskt rätt bra. Men jag behöver hålla mig lite här extra i. Vi är väldigt tacksamma, min fru Jannica och jag. Vi har ju varit här på besök någon gång tidigare. Men det blir ju en annan sak när man får bo här. Visserligen två nätter, men väldigt tacksamma för fina bemötandet. Och det har ju varit lyx att få bo här uppe i huset med allt serverat. Och ta del av gemenskapen, många fina möten och mycket bön har vi ju känt. Jag kände på mig här, vi kände på oss. Åker vi hem till Stockholm, jag blir inte piggare av det. Jag kommer bli piggare av att komma ner till Breanäs. Det här är en bedjande plats och Jesus hade varit i lägenheten också. Men det är ju, ni vet, det blir på ett annat sätt när det är bön och bibel och lovsång. Så jättegott. Vi är ju inne i en serie. Martin har ju lagt en grund kan man säga. Tittat på urkyrkan och det här oerhörda som vi fick höra om på morgonen här. Det är ju Guds kärlek det handlar om. Det är egentligen ganska enkelt det kristna livet. Det handlar om kärlek. Så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det står om den fullkomliga kärleken också i första Johannes att den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. All rädsla. Och där är väldigt mycket vunnet för det är rädslan som ställer till det. Så länge vi har rädsla i våra liv, då blir allting liksom, det får fel proportioner och människor omkring oss blir hotfulla och så bygger vi murar och så blir det väldigt mycket konstigheter. Men när kärleken får ta plats så kommer väldigt mycket på plats av sig självt. Och vi blir lösta från oss själva. Det var ju det vi försökte prata lite om igår här. Att vi får hitta mer och mer tryggheten och bli rotade och grundade i kärleken. Och jag tänkte nu här, Efesiebrevet kapitel 3, innan vi nu går in i det sista. Då vi hade ju vila, kommer ni ihåg? Vandra. Och nu avslutningen idag, vinn. Engelska, sit, walk and stand. Så att det är det vi kommer prata om idag, att vinna och att stå fast. Det handlar om att utbreda då Guds rike. Men för att göra en liten sammanfattning så ska vi titta på en bön som Paulus ber i Efesiebrevet som vi håller oss till huvudsakligen här, kapitel 3 med början i vers 14. Och där står det så här, därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Där har vi det igen. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Och vi kan låta den versen ligga kvar för att det är en väldigt intressant vers. För att jag tror att vi alla håller med om att Gud, han kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, eller hur? Jag är liksom inte fel ute om jag säger så. Han är allsmäktig, han är evig, han är allvis. Så där finns det inga direkta begränsningar. Det kan vi vara överens om. Men det är inte det som är poängen i den versen. Utan det är han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Det är därför Paulus ber. Vi tittar ju på den ena bönen igår. Att han ber om en ande av uppenbarelse och vishet. Så att de ska få en rätt kunskap om Gud. Att de ska förstå vilket hopp de är kallade till. Och vilket rikt arv de äger tillsammans med de heliga och hur oerhört stor den kraft är som nu är verksam i dem. Alltså det finns en oändlig potential. Så utmaningen är alltså, eller frågan är inte hur mycket Gud kan göra, utan utmaningen är hur mycket låter du och jag Gud göra genom oss. Genom mig. Visst är det en ändå lite inspirerande tanke. Du finns här av en anledning. Jag finns här av en anledning. Vi hörde på morgonen här att vi är älskade. Och det tar lite tid att förstå. Men inte bara det att vi är älskade, utan nu vill Gud låta all sin härlighet, all sin storhet, all sin rikedom liksom bli on display. Jag fick det ordet när jag förberedde här. On display, jag vet inte vad översättningen är, alltså att det ska visas upp för världen. Genom vem? Genom dig och genom mig. Jag tycker det är väldigt fascinerande faktiskt. Och här handlar det väldigt mycket om vad som rör sig här inne i våra tankar. Och det är det jag känner jag vill lägga lite fokus på här idag. För nu blir det ju lite av sändning här idag. Så att min bön och önskan för den här samlingen är att det ska få vara lite inspirerande och lite uppmuntrande och lite sändande för dig ut i din vardag. Och det är inte så glamoröst alla gånger, men det är ändå den platsen där du är kallad att vittna om Jesus och låta Guds rike utbreda sig och etableras. Vad du än gör, och jag ska ta några exempel här så du förstår att ja, men det handlar inte bara om kyrka. Eller hur? Vi pratade ju om det igår, att Gud han kallar då det här med herdar och lärare och så vidare. Det är några få i Kristi kropp som får uppgiften, som Jannica och jag och Fredrik och några till som får uppgifter att jobba i kyrkan som präster, diakoner, pedagoger, musiker och så vidare. Men huvuddelen i Kristi kropp ska vara ute i världen. Eller hur? Det vore ju förfärligt om alla skulle in i kyrkan. Där behöver vi inte vara. Där ses vi på söndagar. Och tillbe Gud och lyssna på Guds ord och ber och hämta kraft. Men sen ska vi vara ute i världen i alla möjliga och omöjliga sammanhang för att utbreda Guds rike. För det var ju så Paulus skrev att det är så Kristi kropp byggs upp. Genom att vissa får i uppdrag att utrusta med Guds gåvor och Guds kraft, de heliga till att utföra sin tjänst, sin ministry. Och ni vet, på högstadiet, jag åkte förbi Stöpenskolan. Hade vi inte varit förbi tidigare? Jag gick där på högstadiet, 7-9. Det var jättejobbiga år. Ofta är ju högstadiet det, mer eller mindre. En del tycker säkert det är toppen. Jag tyckte inte det var toppen, det var tufft. Men jag hade en lärare, han hette Ingmar Blom. Han hade varit missionär i Tanzania tidigare, så vi visste alla att han var kristen. Han var väldigt snäll, men han var liksom rakryggad och trygg. Och när han kom in i klassrummet, då blev det tyst. Inte för att vi var rädda att Ingmar skulle skälla ut oss, för jag tror inte han höjde rösten en enda gång. Men vi respekterade honom, vi lyssnade och så sa han, god morgon vänner, sa han. Och vi, god morgon, och blev glada. Jag fattade inte det då, men nu förstår jag, vad var det han bar med sig? Jesus. Han levde det här livet. Han levde med de fyra bena. Han hade Jesus i sitt hjärta, så när han kom in så kände vi struliga tonåringar av att oj, nu kommer det in någonting i rummet som vi respekterar. Och han var fantastisk på att uppmuntra. Jag var våldsamt medelmåttig, nästan lite under, för jag var lat också i skolan, så att det var sällan liksom några bra resultat. Och så skulle du välja engelska, och då fick du, de som var bra fick ju gå lite bättre, och de som var halvdana fick vara lite i en annan liga, och jag hörde till dem som gick i en lite lägre, lättare liga. Men Ingmar var fenomenal, så därför att han hittade, jag hade gjort något prov och var ändå ett hyfsat, så då kom han och visade, Johan, titta, vad fantastiskt. Och han gjorde det på ett sätt där jag kände, oh, han ser mig. Han uppmuntrade på ett fint sätt. Sen dog Ingmar Blom senare, då när vi själva hade blivit äldre. Så sitter jag med några barndomskompis här och så pratar vi om Ingmar. Och alla tyckte om honom. Och så sa jag så här, att han var fantastisk. Och jag måste säga, för att det var inte så att jag kände att alla lärare var på det sättet. Men min känsla var lite att jag var Ingmars favorit. Så jag sa det. Jag tyckte han var fantastisk. Och jag kände lite att jag var hans favorit. Och då sa mina kompisar, ja, det gjorde jag också. Tänk er, det här är Guds rike som byggs upp i ett klassrum på Stöpenskolan i Västergötland bland struliga tonåringar. Genom en lärare som lever det här Kristuslivet. Visst är det fantastiskt. Det han fick vara med och så frön i oss elever. Vi har en god vän, en av Jannikas närmaste vänner, hon heter Therese. Hon är frisör och vi lärde känna dem när vi kom till Stockholm och vi är hemma hos dem. Och så när vi sitter och pratar så jobbar hon på salong och så där och klipper hår. Men hon har en vision, hon har en längtan, hon skulle vilja ha sin egen salong. Varför då? Jo, därför att hon vill, när hon är kristen, hon vill när de kommer och klipper sig, så vill hon kunna känna frihet och dela lite tilltal till dem. Och kanske förmedla ett profetiskt ord. Men det var lite jobbigt, för hon hade en större salong och hade en chef över sig. Så att när hon kände hon anden liksom börja röra sig hon ville, då fick hon ju se sig om så inte kollegorna var där. För hon ville ju respektera dem. Och därför kände hon att hon ville ha sitt eget, så hon var fri. Och då, vi var ju, hade ju flyttat till Stockholm, gått i tro, så vi var lite i gasen. Så jag, men klart du ska ha ditt eget, sa vi. Men det är väl svårt och sådär. Så där. Men, och sen hade jag gått förbi nere på Sankt Eriksplan och sett att det stod massa övergivna, några stycken frisörsalonger. Så jag sa att jag har sett några där nere vid Sankt Eriksplan mot Kungsholmen till. Så då hade hon gått runt och kollat där, och så hade hon hittat en salong där hon kände här skulle det kunna vara. Och så fick hon den till ett pris som var ganska okej. Så nu har hon sin egen frisörsalong. Sankt Eriksplan, den är nära Philadelphia kyrkan. Den heter Grow. Och där inne går hon och ber. Det är bra. Och hon går och ber. Och det är inte bara kristna som kommer och klipper sig, utan det är alla möjliga. Och där har hon frihet. Och du vet, hon schamponerar och klipper, så hon kan ju be för dem, vare sig de vet om det eller inte. Men ibland får hon vara fri. Och hon får ju samtal där. Och hon får be för dem, hon får förmedla tilltal. Och hon lever nu sin dröm. Hon har fått, som vi pratade om igår, en talent. Hon har fått en gåva. Hon är duktig på att klippa hår och fixa frisyrer. Och jag har inte så mycket erfarenhet av det. Men jag vet ju, för dem som har, och framförallt kvinnor med längre hår, det kan ju ta tid ibland. Eller hur? Om det ska färgas och lockas och allt vad det är. Du har ju jättemycket tid. Och det är det hon vet om. Så att hon kan ju få själavårdssamtal som vi präster bara skulle drömma om att få. I en frisörsalong. Varför säger jag detta? Jag säger det för att vi ska förstå. Det finns ingen gräns på vad Gud vill göra. Och Therese är gift med Harald. Och Harald är som jag. Han har inte så mycket hår. Han har stora örhängen. Så där. Han ser inte ut som en pingstvän. Fast de är det. De träffades på bibelskolan i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Så de är urpingstvänner, de här två. Men Harald, han, och det vet jag inte ens om jag vågar säga här. Men jag kan ju inte ljuga, så jag måste ju säga vad han jobbar med. Och det är att han jobbar med att installera ölkaggar, heter det ju. På restauranger och pubbar runt om i Stockholm. Och nu blir det jobbigt här, eller hur? För nu tänker jag, men det är väl en gräns för vad vi får jobba med. Ja, det behöver inte jag ta ansvar för, utan det får Harald och vår Herre ta ansvar för. Men han jobbar i alla fall med detta. Och då är han inne och installerar då på pubbar och restauranger. Och så berättar han, då har han legat bakom en bardisk och så har han installerat. Och så har han hört hur de har pratat där inne, restaurangägaren. Och så har han bara hört att, men det här måste jag säga någonting. Och så får han vittna om Jesus. Alltså, jag tar det här och det sista kanske var lite svårsmält, men jag vill ändå ha det som ett exempel som ni, för att vi ska förstå att Jesus vill vara överallt. Och framförallt tror jag han vill vara i de här miljöerna som du och jag kanske inte skulle välja att vara i, för att det inte är så bekvämt. Jag har lärt mig det i Klara kyrka, och det får man lära sig ganska snabbt, att jag är mycket präktigare än vad Jesus är. Han har inte så stora problem när det skiter sig för människor. Och synden kan vara ganska allvarlig, men där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Så Jesus vill vara där, och där du är, vad det än är för någonting, du kanske inte tycker det är så glamoröst, det kan vara vad som, där är Jesus redan, därför att du är där, men där vill han nu också bygga sitt rike. Där vill han ta plats, där vill han utbreda sig, och där vill han nå andra människor med sin kärlek och med sin nåd och så vidare. Och jag tror här väldigt mycket att kampen står i våra sinnen, våra tankar. Det kan vara både bilden av Gud, att vi kan begränsa Gud lite. Jag tror ofta vi håller med om att han är oändligt stor, för han är ju evig och han är stor, men vi kan ifrågasätta hur intresserad han är av mig. Gud har inga favoriter, säger vi ofta i Klara. Han har bara favoriter. För att ingen ska känna sig exkluderad. Han har bara favoriter. Han gör ingen skillnad på oss. Han älskar var och en med samma kärlek. Varje människa har precis samma uppmärksamhet. Sen har han lagt olika talenter i oss. Han har lagt olika gåvor i oss. Men Gud har en förkärlek till att göra någonting fantastiskt. Av det som kanske i sig själv inte är så mycket. Och här är ju Bibeln ett fantastiskt exempel. Gideon, ni vet, domarboken. Det är ju nästan komiskt hur han beskriver sig själv när ängeln kommer och säger: Herren är med dig, du tappre stridsman. Han får en kallelse att befria Israel ur midjaniternas våld. Och då vill ju Midjan bara förklara att du har kommit fel, för att jag hör till den minsta släkten i hela Israel. Och i den är jag den mest oansenliga av dem allihopa. Det var hans självbild. Men ängeln brydde sig inte så mycket om det, för han hade utvalt honom. David, kung David, ni känner till, tror jag, när Samuel, profeten, kommer till, hur uttalar vi Davids pappas namn? Jesse, säger vi, va? Är det okej? Okay? Ja. Och då har ju han samlat sina söner där, och de är ju ståtliga och stiliga, och Samuel går ju en efter en, men han får ju ingen gensvar, för det är ingen av dem som Gud har utvalt. Han måste fråga: men märkligt, detta har jag uppfattat det fel. Har du någon mer son möjligen? Ja, säger pappa då, men det är ju David, det är lille David. Han är ute och vaktar fåren ute på ängen. Alltså, snacka om att inte ha förväntan på David där, för att han var så liten så han var inte ens kallad till den här träffen med profeten som skulle utvälja kungen. Därför att Gud ser inte till det yttre, Gud ser till det inre. Han ser till hjärtat, och han visste att David hade ett hjärta som var mjukt och som var öppet och som var lite modigt och skulle låta Gud liksom vidga hans tankar för vad som var möjligt i hans liv. Och det är ju mycket riktigt så att det är lille David som träder upp emot store Goliat och med Guds kraft och hjälp fäller den store Goliat. Det här är vad Gud vill kalla dig och mig till också. Det är inte farligt med litenhet. Det är inte farligt att känna sig lite skruttig och lite oansenlighet. För att när kärleken får oss att bli trygga i Gud, då kan vi vara trygga i att ja, men jag är lite skruttig, jag är lite svag, jag är lite ynklig, men jag är älskad. Och Gud är med mig, och tillsammans så kan vi göra stora ting tillsammans. Så faktum är att det finns ingen gräns på hur mycket Gud kan göra i ditt och mitt liv. Eller? Jag behöver också säga i detta, för när vi talar om detta, då är det lätt vi tänker, ja men då ska det vara stort liksom, då ska det vara uppmärksamhet och sådär. Och då måste jag nämna min farmor, Karin Norén. Hon lämnade knappt huset i Berg mellan Vänern och Vättern uppe i Skaraborg. Hon ville helst vara hemma. Hon flög en gång och hälsade på sin dotter nere i Spanien. För hon var missionär tillsammans med hennes man som de åkte och hälsade på. Men det tyckte hon var jobbigt, så det ville hon aldrig göra om igen, ut och flyga. Så det förstod hon inte vad det skulle vara bra för. Så farmor levde ett väldigt stillsamt liv. Hon hade inget behov av att höras eller synas whatsoever. Hon hade inget arbete på det sättet, utan hon var hemmafru. Och sen hade de ju ett litet, pappa, farfar var målare, och så hade de lite boskap och sådär som man hade för mycket. Så ni förstår, hon lever ett... Men min farmor, hon var en kristinna. Verkligen. Hon var en gudskvinna. Och jag är med när farmor nu i 90-årsåldern ska lämna sitt jordliv, för jag har precis muckat ifrån militären, så jag får sitta vid hennes dödsbädd. Och det var faktiskt en av de faktorer som ledde mig till tron på Jesus Kristus. För jag är med där när farmor närmar sig slutet av sitt liv, och det sista hon gör efter att ha legat medvetslös några dagar, då kämpar hon. Jag märker hur hon kämpar, och så hör jag henne säga: ta det Gud, ta det. Ta det Gud, ta det. Jag förstod, oj, jag var inte kristen då. Jag var 19 år gammal, men jag förstod att nu närmar sig farmor slutet av sitt liv. Och nu kämpar hon för att överlämna liksom sista resten av sin skröpliga kropp i Guds händer. Och sen drog hon sitt sista andetag, och jag satt där och jag bara visste i djupet av mitt hjärta, nu har farmor gått till Gud. Men ni vet, farmor, hon gjorde ett sånt intryck på vi barnbarn, våra liv, bara att vara i farmors närhet. Jag åkte till henne mot slutet när hon var på ålderdomshemmet, och hon var lite då med minnet, dement säger man, så hon mindes ju inte så mycket, utan det var ju mycket det komma från öst, det komma från väst. Men det var bara så underbart att vara i farmors närhet. Och jag kommer ihåg när jag åkte därifrån, jag hade tagit körkort ganska nyss, körde i min mammas Peugeot. Och jag åkte upp därifrån efter att ha varit med farmor, och jag tänkte för mig själv, jag förstår inte varför jag känner mig så älskad. Men idag förstår jag. Därför att farmor var så uppfylld av Jesu kärlek. Så den kärleken, den kunde hon sprida till människor runt omkring sig. Jag ville säga detta bara så att när vi nu tänker liksom vad Gud kan göra i och genom oss, så får man väl säga att det här var fantastiskt vad han gjorde i farmors liv. Men farmor kunde du inte läsa om i någon tidning eller så vidare, utan hon levde. Och jag skulle nog tro att de största helgonen på vår jord är de som lever i total oansenlighet, i obemärkthet. Så ni är med på den tanken nu här. Utan nu talar vi om dig, och vi talar om mig, och vi talar om vad Gud kan och vill göra i ditt liv. Och då frågan, vill jag samverka med detta? Utifrån den du är och ja, de liksom förtroenden som du har fått och talenter att förvalta. Och jag tror att ibland så behöver Gud vidga. Vi ska titta på tiden så att vi har gott om tid. Vår tanke. Och jag fick en dag besök i Klara kyrka av en man som ville träffa mig. Och vi sätter oss ner och pratar, och det visar sig att han är någon form då av businessman eller jobbar inom näringslivet. Men han hade tidigt upplevt sin kallelse så att han skulle halva tiden skulle han ägna åt det han var duktig på, det jag pratade om igår. Han hade fått en fallenhet för att förstå hur företagsvärlden fungerar. Han kunde se den stora bilden och det behövde han inte anstränga sig, han bara gjorde det. Så att nu jobbar han då som rådgivare inom ganska liksom inflytelserikande ägarfamiljer då i Stockholmsregionen. Så det är ju ett visst inflytande då, det gör han på halvtid. Den andra halvtiden, den ägnar han åt att vara i bön och be för Kristi kropp och kanske förmedla lite budskap och så vidare. Det är hans kallelse och han upplevde, han var väldigt noga med detta för Gud hade lagt det på honom att dela upp det på det här sättet. Och då det han gjorde med det som han med företaget bekostade ju det andra så att han hade en frihet att vara så mycket i bön och betjäna och be och så vidare. Visst är det lite inspirerande ändå. Och han sa så här, jag tyckte det var intressant. Han pratade lite för jag var så nyfiken på hans egen, på hans kallelse. Och det är ju spännande att höra någon som är i en annan bransch än ens egen bransch. Sådär. Och då sa han så här att han kände då att han skulle ju kunna vara en företagare som är kristen. Som går till kyrkan på söndag, kanske ger sig tionde in i Guds verk och så vidare. Men så sa han så här, men jag kände att jag vill inte vara en företagare som är kristen, utan jag ville vara en kristen företagare. Jag vet inte om det är skillnad på det, men för honom var det det. Alltså det vi pratar om nu, att det som var hans grej fick bli hans tjänst. 24-7. Sju dagar i veckan. Det här är vad jag gör för Gud. Det här är min gåva. Det här är min fiskebåt. Petrus, ni vet, han var fiskare. Han hade en båt och han hade nät. Det var vad han hade som han kunde ställa till Jesu förfogande. Och Jesus gjorde ganska mycket av det. Han stod i hans båt och predikade. Och ur den båten drog de upp massa fisk. Och det hände mirakler genom detta. Så det tyckte jag var inspirerande att höra. Och så sa han någonting. Och jag säger det nu därför att jag tror att vi är i en tid nu allmänt, var vi än befinner oss i vårt land eller över vår värld, vilka sammanhang och vilken typ av kyrka vi befinner oss i, så tror jag ändå Gud är nu i ett skede där han försöker någonstans både att väcka Kristi kropp men väcka, utvidga de kristnas förväntan på vad som är möjligt, därför att nu är det någonting på gång och nu finns det så många människor där ute som han vill nå med sitt evangelium, därför att nöden är stor. Och då sa han så här till mig, för han kom för att han ville förmedla ett ord, och då sa han så här att jag tror att ni här i Klara kyrka behöver förbereda för tillväxt. Och det vill man ju alltid höra. Det är ju härligt liksom. Tillväxt, det tycker vi ändå om i kyrkan. Och så sa han så här. Men jag tror inte du ska tänka så här liksom gånger två. Ja, det är hans ord detta. Och man måste pröva allting. Men principen någonstans vill jag ändå liksom peka på lite där. För då sa han så här. Jag tror snarare att ni ska tänka gånger 10. Och då hajar jag till. Så gånger 10, och det blir ju på ett helt annat sätt, för att nu en söndag är ganska välfyllt. Vi kan vara mellan 300-400 personer och gånger 10, det är ju 3-4 000. Det är ju inte helt omöjligt i och med att det är i centrala Stockholm, så 300-400 procentuellt sett är ju försvinnande lite. Vi måste tänka så. Kvinge har ju en procentuell, alltså det ska vi inte ens jämföra. Men tanken ändå med detta tror jag, för det fick igång någonting i mig i alla fall här, att börja tänka, oj, vi kanske tänker lite för lite. För att här blir vi lite misstänksamma och tänker, ha, nu är det framgång liksom och nu ska det synas och höras och så vidare. Nej, men tänk om det inte är det som är grejen. Utan tänk om grejen till att Gud nu utmanar oss lite, det är för att han har hjärta för så många fler. Att behoven i vår värld är så stora så varje kyrka kanske måste börja tänka gånger 10. Och då får inte alla plats i kyrkolokalen, utan då måste vi börja organisera hemgrupper och så vidare och så vidare. Därför att det är så många mer som behöver få plats i våra sammanhang. Och nu ska jag utmana er lite här. Det är ju alltid mycket lättare och utmana andra än utmana sig själv. Men jag vänder mig här till Henrik och ni andra i möteskommittén och alla ni andra som känner här att Brenäs är en plats som ni har hjärta för och uppskattar och är tacksamma för. Och vi hör ju till nu, Jannica, för att vi har ju också fått bli välsignade här och genom Isaks och vår familj. Och det var därför vi ville komma ner de här dagarna, för att vi har förstått att det är en fantastisk plats. Så jag vaknade ganska tidigt på morgonen, gick runt här, gick ner och tittade över campingen, och så satt jag lite här ute, hade tagit en kopp te där inne. Och allting ska prövas och så vidare. Men tankarna gick i alla fall till Jesaja 54. Ska han prata om Efesierbrevet 6 och vinn? Ja, vi kommer dit. Vi ska avsluta där. Men det är några saker här innan som jag vill. Jesaja 54. Och vers 3. Se om vi kan få upp den på skärmen där. Ja. Nu ska vi se. Nej, vers 2. Förlåt, vers 2. Och 3. Vi börjar där i vers 2. Utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor in under och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Och jag satt här ute och så tittade jag på det tältet här som ni säljer glass och böcker i. Och det är ju så härligt konkret där, därför att där är det ju tältlinor. Och rejäla pluggar, så jag, kära tiden. Jag har fått ta i för att få i dem även kring det här tältet. Så här är ju tält, det är ju bibelcamping, så att det blir ju väldigt konkret här. Att utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor in under. Och spar inte, förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. För du ska utbreda dig både till höger och åt vänster. Och jag kan ju tänka mig att ni, det är ju rätt mycket folk här. Ni är ju många som är här idag och det är massa grupper här ute och mängder av tält och husvagnar där nere. Men tänk om det är så att Gud lite respektfullt, kärleksfullt frågar er som bär visionen. Har ni rum för några till? Därför att han vet att det finns familjer här ute, det kanske finns ensamstående mödrar, ensamstående fäder. Det finns barn som skulle må toppen av att få komma och vara del i gemenskapen här. De kanske inte är så hemma i kyrkan, kanske inte vet hur det kristna livet fungerar. Man kanske inte har lärt sig än att man inte svär så mycket och så vidare. Men tänk om det är så att Gud har människor där ute som han vill föra in i en Jesus-centrerad, ande, fylld gemenskap av människor för att de ska få uppleva det du har fått uppleva. Jag har ju pratat med en del de här dagarna och av ungdomarna som har sagt, nej men här har jag varit ända sedan jag var en liten bebis och det har varit sommarens höjdpunkt. Vi har inte varit här med småbarn, men jag kan ju bara tänka vilken dröm som förälder att åka till en plats där jag inte behöver tjata med barnen, utan de vill inget hellre än att komma till Brenäs. Och då som kristen förälder så vet jag, här kommer de få Guds ord, här kommer de få be, men de kommer också få ha jätteroligt. Men jag bara ger det lite som en uppmuntran, för det här är en fantastisk plats. Jag känner av de här dagarna, jag är piggare idag än när jag kom. För att jag har fått uppleva den heliga andes liksom kraft på den här platsen. Det är bön och det är tro och så mycket gott här. Guds rike är här. Men tänk om det är så att Jesus lite sådär varsam. Han kräver ingenting av oss. Han jobbar inte på det sättet. Utan han frågar. Han frågade Petrus. Petrus, får jag låna din båt? Petrus kunde sagt nej. Och då hade han fått fråga någon annan. Men Petrus sa ja. Och sen vet jag att det kommer mycket med detta. Men ta med det som en uppmuntran och någonting att be över kanske. För jag tror nämligen att det är så att vi alla, våra kyrkor och sammanhang, vi alla kanske behöver bereda oss på att det blir lite tillväxt. Men inte för vår skull. Inte för att vi ska liksom få vara på omslagen av varje, ja det finns ju, det är ju några kristna tidningar och så ska alla vallfärda dit för att se hur det är. Det är ju tröttsamt. Även om det är bra att vi inspireras av varandra. Utan tänk om vi kunde få se ett Sverige där det brinner överallt. Vi kom ju till Kvinge från Klara i höstas och vi var så uppmuntrade att se alla ungdomar i en fullsatt kyrka. Det var fantastiskt. Så inspirerande. Tänk om det kunde bli så istället för att vi är avundsjuka på varandra och så ska vi härma varandra. Nej, vi har fått vår del i Klara. Vi har fått våra gåvor, vi har fått vår nisch. Det ska vi göra. Den spiken ska vi hamna på. Kvinge ska hamna på sin spik. Varje sammanhang som representerat här ska hamna på sin spik. Breanäs bibelcamping sitt. Och så blir det bara ett stort nät av liksom satsningar och initiativ och församlingar som jobbar för ett enda mål. Och det är att utbreda Guds rike, upphöja namnet Jesus och få vara med tillsammans med Gud och den heliga ande att få se så många människoliv som möjligt bli förvandlade av den här underbara kärleken. Visst vore det fantastiskt? Och visst vore det fantastiskt att få vara med? Och jag tycker det är härligt det Gud gör i våra liv, för att det blir faktiskt så med tiden. Vi behöver alla uppmuntran. Vi behöver känna liksom att vi gör ett bra jobb och så vidare. Men när vi blir trygga i Guds kärlek och vi löses från prestationsångest, utan jag vet att det här är jag bra på, det där kan jag inte alls, men det här kan jag göra. Men att det med tiden blir, det är underbart att känna att man, det går väl och man får uppmuntran. Men att det blir kanske ännu mer tillfredsställande att se andra människor blomma ut. Som vi ser i Klara mycket, människor som kommer så brutna, så liksom, jag tänker på en ung kille från Ungern som kom efter hans fru hade lämnat honom. Han var byggare, han var förman, han hade det gott ställt, men han var helt bruten, han var helt knäckt. Han kom till Klara kyrka, hade hamnat på gatan, det går fort att tappa självaktningen, för han märkte nu att när han gick på gatorna så mötte, alltså blickarna var på ett annat sätt. Nu var han sett som hemlös. När han gick in i en affär hade han blickarna på sig, för de trodde han skulle sno. Så han tappade liksom självaktningen, han tappade livsglädjen. Han kom in i Klara kyrka, han satt där med sin ryggsäck dag ut och dag in, bara titta apatiskt framför sig. Men han är där för han har ingenstans att gå egentligen på dagarna. Men sen börjar han komma till våra böner. Han är ju med, vi firar ju mässa i kyrkan. Vi predikar ordet, så du hör det vad du säger. Du vill eller inte, för är du i kyrkan så hör du evangelium. Och det är kraft evangelium. Och sen gradvis så börjar det hända saker. Och han kommer till våran lärjungaskola. Och han förstår inte allting vi säger. Men han bara känner att han ska sitta där. Och det är det som är det fantastiska med evangelium och den heliga ande. När det börjar verka på ett människohjärta. Och en dag kommer jag till kyrkan och nu står han där. Han har tagit av sig sina kläder som han har gått i nu i flera månader. Han har fått nya kläder, en snygg skjorta, snygga byxor. Han har klippt sig, han har ansat skägget och nu ska han vara med som volontärvaktmästare. Så han står och hälsar människor välkomna. Han har ju varit förman, så han är ju en arbetshäst. Han är duktig på att ta människor. Han är duktig på att hålla ordning, för att han var lite kraftfull och sådär också. Så han var ju en jättetillgång. Och få se den förvandlingen från att sitta apatiskt bruten i kyrkbänken dag ut och dag in. Till att bara gå nu där och blomma ut. Och ja, ni förstår. Bli upprättad i Guds kärlek. Det är lönen. Det är fantastiskt. All right. Så inte för vår skull, utan för Guds skull och för människors skull. Hur mycket utrymme kan vi ge? Och ni vet, vi läste faktiskt detta mitt första pass här när vi pratade om välsignelsen. Om du är företagare till exempel, eller frisör, eller vi var hemma hos Jenny Wallerstein igår som har startat en gårdsbutik i Pjetteryd. Vi har ju varit med i processen. Det var så fint att få se där nu. Och det var mycket folk som satt där utanför pressgården. Och de säljer ju kött där inne och god fika var det. Och man kunde köpa fårskinn och grejer. Och vi vet ju att det här har ju Jenny haft på sitt hjärta under många år. Och nu har det blivit en verklighet där vid prästgården i Pietteryd. Och det var ju som vi läste att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det finns en välsignelse. Det innebär inte att livet bara är en räkmacka och vi inte har svårigheter utmaningar. Men det handlar om att Guds hand är över våra liv. Han välsignade Abraham för att Abraham skulle bli till välsignelse. Det finns någonting som heter välsignelse. Förstår ni vad jag menar med det? Och att liksom räkna med det, vare sig jag är lärare, vare sig jag är sjuksköterska, vare sig jag driver en gårdsbutik eller vad jag än gör. Att, nej, men det är någonting, alltså, Gud är med mig, han har lovat att vara med mig. Och han har inga problem att hålla oss ödmjuka. Om vi tänker att nej, men då blir man väl kaxig om Jenny får massa folk nu som kommer och besöker hennes. Nej, det är tillräckligt utmanande att följa Jesus ändå. Och nu kommer vi in då på det som är avslutande temat idag, de sista minuterna här. När vi går till Efesiebrevet 6. Därför att det här som vi pratar om, det är så fantastiskt bra. Det finns en sån otrolig potential. Det gör oss så gott. Men det är en kamp kring detta. Jag nämnde ju i första passet att de här orden har jag snott. Vila, vandra, vinn, som är en jättebra sammanställning av Efesiebrevet. Det har jag snott ifrån Watchman Nee som var en kristen bibellärare i Kina. Och så jag ser när han föddes, om ni bara hänger med mig en snabb här så... Watchman Nee föddes 1903 och han dog 1972. Han blev 69 år. Hans sista 20 år tillbringar han i kommunistiskt arbetsläger. Det är ganska lång tid. 20 år tillbringar han i fängelset. Så ni förstod att det var inget enkelt liv. Och varför... är det så? Paulus som vi citerar här och vars brev i Efesiebrevet vi studerar, det är ju skrivet i fångenskap i Rom. Där sitter han i sin första fångenskap 2 år och det var inte heller så bekvämt. Och nu ska jag inte läsa det, men om, när vi läser Paulus lidande CV så det är inga små saker för han får ju försvara sin apostlatjänst och så skriver han då vad han har fått utstå och då skriver han att han 5 gånger tror jag är det har fått spöstraff. Det är 40 slag minus 1. 5 gånger har han blivit pryglad. 1 gång har han blivit stenad. De trodde ju att han var död. De bar honom ut ur staden. Han har lidit skeppsbrott. Han har varit utsatt för dödsfara så många gånger. Men ni vet, 5 gånger utsatt för spöstraff. 1 gång stenad. Vi kan ju undra hur han såg ut. Om han skulle gå på en hälsoundersökning. Om Petrus hade sagt att nu är det dags att ni kollar hälsan. Så hade nog den läkaren blivit lite orolig. Men Paulus är ju väldigt härlig på det sättet. För att då, i andra Korintierbrevet så det är ju en gång där han gnäller. För att han har ju, det är en satans ängel som slår honom i ansiktet. Och då står det att 2 gånger bad han Jesus om att få bli fri från sin plåga. Jag har bett mer än 2 gånger när jag har tyckt det var jobbigt. Men han har bett 2 gånger i alla fall. Första gången så fick han inte bönesvar. Och så ber han 1 gång till. Men nu svarar Jesus honom med någonting som räcker för Paulus. Och det är att Jesus säger till honom, min nåd är dig nog. Alltså Paulus förstod att det fanns en nåd då som bevisligen gav honom kraft. Fastän han, det, bara ryggen måste ju, eller var han nu blir pryd, måste ju gjort fruktansvärt ont. Trött och plågad och ibland erkänner han att när jag kom till er så var jag svag, rädd och mycket orolig. När han besöker galaterna för första gången då var han ju tacksam till dem att de inte föraktade honom på grund av hans kroppsliga svaghet. Utan de tog emot honom som en Herrens ängel. Alltså det var en viss kamp för Paulus genom livet. Och det är det för dig och mig också när vi följer Jesus. när vi går i det som vi talar om idag, när vi tillsammans vill vara med och utbreda Guds rike. Varför då? Jo, därför att det pågår en kamp mellan ljus och mörker. Och nu går vi in för avslutningen här och summerar då lite det vi har pratat om genom den här kampen. Så vi går till Efesierbrevet kapitel 6 och vers 10. Och då är det ju bra att Paulus skriver till sist. För det blir ju något av det sista här nu innan barnen kommer om en stund där. Så till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och hur blir vi starka? Jo, vi blir starka genom att leva i de här fyra bena. Gå till kyrkan på söndagar. Läsa vår Bibeln. Utveckla ett böneliv, och Martin tror jag pratade med er om det. Hoppas jag, det kan se ut på väldigt olika sätt. Min fru och jag är jätteolika i detta. Jag har alltid tyckt om att ta jättemycket tid i bön och så vidare. Jag kan sitta och studera och gå bönepromenader. Jannika är på ett annat sätt, du är mer, du ber hela tiden. Och jag förstod inte i början av vådran att det kunde vara olika, för att då ville jag vara lite helig ande åt Jannika och säga, försöka sådär att ja, men du kanske ska tänka på det, föll inte i så god jord. Ja, jag tror inte jag sa det, men jag kanske antydde att det. Men sen var vi på konfirmandläger jag märkte ju det här ganska tidigt, för det fanns en annan vila i Jannikas liv som inte jag hade, men det blev så tydligt när vi var på konfirmandläger på Åstiftsgård. Då hade Jannika blivit headhuntad av Eskil Hoveberg, som var föreståndare där, att ta hand om en släkt, och så då hade en Jannikas släkt, och jag gick där och passade våra yngsta barn, och jag skulle nog säga att hela den gruppen blev frälst. Nu överdrev jag lite där. Men det var i alla fall väldigt starkt att se vad Gud gjorde. Så jag förstod där att det ser lite olika ut. Vi ska inte jämföra oss med varandra i bibelläsningen. Vi ska hitta det som fungerar för oss. Så att jag bara säger det om bönen och detta, så att det inte blir ett ok på er. Men be Gud och be den heliga ande hjälpa dig att hitta ett sätt att studera den här Bibeln så att det blir lustfyllt för dig. Bön, för mig funkar det faktiskt bättre att gå. Jag kan inte sitta. Jag kan om jag måste sitta och knäppa händerna och be, men då går tankarna åt tusen håll. Det funkar mycket bättre för mig när jag går. Det kan se ut på olika sätt. Men att vi hittar de här formerna för bön, för Bibel, brödra, systra, gemenskap som vi har här. Man ensam är inte stark, utan tillsammans är vi starka. Och nattvarden. Nattvarden är en väldig styrka i att fira Herrens heliga nattvard tillsammans. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå. Nu har vi det här då, det sista, stand, vinna. Stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Vi befinner oss alltså i en strid. Den onde, som Bibeln säger, är denna världens härskare. Han vill inte släppa områden som ligger i mörker till Jesus. Och jag tror ibland vi kan känna av, vi kommer in på en arbetsplats eller vi kommer in, vi kan känna i atmosfären att bo, här är det, det är lite kuslig atmosfär just nu. Eller det sitter fel personer på fel plats i en organisation som gör att det blir osunt och det blir orättfärdigt och det blir manipulativt och så vidare. Alltså den andliga striden är mer påtaglig än vad vi tror. Och där är din och min kallelse att det vi är satta att vara, så är inte vi kallade att vara termometrar som tar temperaturen. Utan vi är kallade att vara termostater som sätter temperaturen, därför att det vi har i oss, det ska nu förmedlas och spridas runt om där vi står. Som min farmor gjorde, hon var inte en termometer, hon var en termostat. I hennes hem så var det jättevarmt och skönt i den heliga andes närvaro. Därför att där levde hon i bön, där bad hon, där gjorde hon alla möjliga saker som gjorde fantastiskt mycket nytta för Guds rike. Så här är det en strid för oss att utkämpa. Men jag tänker på er ungdomar här som har livet framför er och kanske funderar på om det kristna livet. Är det värt att leva? Är det spännande eller är det spännande att gå en annan väg? Jag skulle säga att det här är nog det mest spännande man kan göra. Jag tittar aldrig på skräckfilmer. Och det är för att jag tycker det är läskigt, alltid tyckt. Men jag behöver inte göra det heller, för det kristna livet, det innehåller för sin beskärda del av läskigheter. Jag menar allvar. Jag har sett en del saker i Klara som har liksom gett mig lite rysning. Men då är det gott att veta att det är någon som har all makt i himlen och på jorden. Och action och sånt där, det kan vara härligt att se det också. Men det kristna livet, det finns action därför att det finns en strid att utkämpa. Och jag tror faktiskt i oss som kristna så är det någonting som mår bra av att gå vägen, att vandra. Jag la ju väldigt mycket fokus på vila, eller hur? Därför att jag tror det är viktigt för oss att hitta den här vilan. Men då menar jag snarare tryggheten i Guds kärlek, tryggheten i hans nåd. Veta att jag sitter säkert i Guds hand så jag kan slappna av och inte liksom behöver jobba för att tjäna pluspoäng hos Gud. Det behöver vi inte göra. Han har gjort allt som behöver göras och det gjorde han på korset. Och nu får vi del av allt det av nåd. Men, och jag berättade ju om när jag blev utbränd, eller hur? Inte bara en gång, utan två gånger blev jag utbränd. Och det var ju förfärligt jobbigt att känna. Jag kunde inte göra någonting. Jag kände mig så sysslolös. Jag kände mig onyttig, oduglig och så vidare. Och där upptäckte jag att jag behöver inte göra någonting för att förtjäna Guds kärlek. Utan jag börjar förstå det Guds ovillkorliga kärlek. Jag börjar förstå det Guds nåd. Och det var så helande för mig att förstå att jag fick vila. Vi får vila, vi behöver vila. Men efter ett tag när jag hade legat där så inser jag, för jag låg ju mina första förmiddagar när barnen hade gått skolan. Då gick jag ju upp och la mig i sängen för jag bara tyckte det var så lyxigt att bara få ligga och titta i taket. Det låter ju förfärligt, eller hur? Men det var vad jag behövde. Men efter ett tag när jag började tillfriskna och få tillbaka krafterna, då började jag tänka så här, ja men det här är inte så kul att ligga och titta i taket. Jag vill ju göra någonting. Problemet var bara att jag hade gjort det på fel sätt. Jag hade gjort det väldigt mycket i min egen kraft och min egen styrka. Och det var därför jag hade blivit så trött. Nu var jag inte tillräckligt stark för att kunna göra det i min egen styrka och min egen kraft. Men jag förstod att nu kunde jag göra det i den heliga andes styrka och den heliga andes kraft. Och det blev mer noga för mig att göra det jag kände att han kallade mig till. Och det innebär ju inte att nej, nu är jag inte kallad att plocka ur diskmaskinen. Jag menar, sånt behöver vi göra. Men när man tar på sig åtaganden och sånt där. Därför att du och jag är skapat i Guds avbild. Och Gud, han är kreativ. Han är uppfinningsrik. Han vill få saker och ting gjorda. Och du och jag skapade till hans avbild. Vi tycker om detta. Vi tycker om att skapa. Vi tycker om att få vara med och bygga. Vi tycker om att vara med och påverka. Och i vårt kristna liv så tror jag det finns någonting också som gör att det är gott att vara på vandring. Det är gott att vara på väg. Det är gott att gå trons väg. Och det var det jag och Jannika kände när vi för en vecka sedan hade bestämt. Det var jag som bestämde att nu ger jag upp. Jag vill hem till Stockholm. Jag vill dra ner gardinen och ligga där. För jag var lite knäckt och det gjorde ont och jag var sjuk. Men jag kände det var någonting efter ni hade bett här som vaknade på insidan. Där jag kände, tänk om det kunde vara möjligt ändå att ta sig ner till Breanäs. Men jag kände att i min ande så var det något som mådde bra av det. Och sen sa vi sover på saken och så ser vi hur vi upplever Herren leder oss om vi ska åka till Stockholm eller vi ska ner hit. Och sen när vi på morgonen är överens om att nej, men vi beger oss nog ner till Breanäs i alla fall. Och doktorn hade gett klartecken, för var det något som hände då skulle man ta sig till en akut, och det fanns sjuksköterskor här och läkare, så att jag kände att det var en trygg plats att åka till. Men förstår ni vad jag är ute efter här? Att det är, gör någonting med oss när vi rör oss i tro. För att det håller oss lite skärpta. Det gör oss beroende av vår Herre. Och det är någonting i det som gör oss gott. Och lite så är det också med den här striden. Att den är inte så behaglig alla gånger. Den är inte så bekväm. Men det är någonting i det som är lite tillfredsställande att få känna att nu står jag fast här. Är du lärare i ett klassrum? Nej, jag står fast här. Jag ber och jag vakar över den andliga atmosfären i mitt klassrum. Är jag förskolelärare med de otroliga utmaningar det är? Jag står fast här med mina barngrupper. Du applicerar det på ditt. Här står jag. Jag har fått auktoritet. Jag har fått mandat. Är du förälder och allt vad det är. Liksom, applicera det på din situation. Här står jag fast. Här står jag i en andlig strid mot ondskans andemakter. För att låta en atmosfär som andas kärlek och frid och glädje göra att människor får bli upprättade och helade och får bli smittade av Guds kärlek. Är ni med på vad jag menar här? Men då måste vi acceptera att det också är en andlig kamp som vi står i. Och det ligger någonting stort i detta. Vi avslutar nu. Frälsningens hjälp för våra tankar. Väldigt mycket sker i våra tankar. Den onde vill så tankar här av missmod och uppgivenhet och omöjligheter och så vidare. Och då är Guds ord ett jättebra vapen mot det. Rättfärdighetens pansar som skyddar våra inre organ, vårt hjärta. Sanningens bälte, beredvillighetens skon, trons sköld och andens svärd som är Guds ord. Nu går vi in för avslutningen. Nu sitter vi här. Och nu kanske du har någon semestervecka kvar. Men när hösten kommer så kommer du på olika sätt att stå i tjänst. Och visst är det fantastiskt att Jesus är med dig. Han har utrustat dig. Och han vill använda dig. Och det är det stora, vi pratade om det, Jannica och jag, att det handlar inte så mycket om prestation det kristna livet, utan det handlar om att vara vittnen. Vittnen om vad då? Vittnen om vad Gud har gjort i mitt liv. Vittnen om att det finns en kärleksfull gudomlig närvaro. Det finns förlåtelse. Det finns en väg, det finns hopp, det finns ett liv efter döden och så vidare och så vidare. Amen.